Kulturtipset med Kent Åkerman.
Ja, då var vi i sändning igen. God morgon. Äntligen måndag och Coachtipset Radio är på plats igen med ett superspännande program. Ett program som idag kommer handla om klokskap, indianer och mediebrus. Behöver vi vara så tillgängliga som vi tror att vi måste vara? Vad är tid egentligen och hur var det förr och hur blir det sedan? Om 7 generationers tankar och 7 generationers beslut från de vise indianerna. Och dagens gäst i programmet kommer vara Annika Dopping som är resledare, tv-producent, författare, sjukgymnast, journalist, föreläsare. Hon har många epitet före detta och nuvarande på sin lista. En av sanningssökarna på vår planet och kanske en av de som driver de här frågorna väldigt starkt här hemma i Sverige på olika sätt. Vi kommer att träffa Annika om ungefär 10 minuter här i programmet. Men nu ska ni få träffa Anders Hansson som sköter tekniken här i Coachtipset Radio. God morgon på dig!
God morgon!
Hur är det med sanningssökeriet och fatta beslut för 7 generationer för din del?
På A svarar jag B och på C vet jag inte.
Ja, just det. Vi i femman. Välkomna ska ni vara. Apropå vi i femman också. 3 frågor för mänskligheten. Vi får se hur djupa vi blir idag.
Ja, det kan landa var som helst känns det som.
Det är så, ja. Ja. Absolut.
Men det är bara härligt.
Yes, och musik ska byggas ut av glädje. Av glädje bygger man musik. Jag läser i Holon, det är en ny tidskrift som har kommit här som jag tror jag nämnde här för ett par veckor sedan. Glädje avgörande för tänket. Det är inget nytt att vi ska tänka positivt och inte vara så negativa utan gaska upp oss. Och nu har man också kommit fram till genom att man har forskat kring detta då att positiva sinnestillståndet förändrar aktiviteten i anteriora singulära cortex, alltså uppe i hjärnan under själva förberedelsefasen och lägger grunden för ökad uppmärksamhet, bättre problemlösningsförmåga och insikter. Positiva tankar skapar ett flexibelt tänkande och ger din hjärna tillstånd att resa dit den inte har rest förut. Med andra ord, musik och glädje. Musik kickar igång dopaminet, står det här också. Vår favoritmusik ger oss gåshud och har belöningssystemet aktiverats. Och dopamin frisätts, då känner vi lycka. Så att det här positiva tänkandet, det blir ju mer och mer vad heter det, forskat på. Och det är ju egentligen det som vi vill här i det här programmet. Vi vill ge dig inspiration, motivation, vi vill ge dig en liten kick och vara din sporr och motivation i vardagen.
Du lyssnar på Coachtipset med Kent Åkerman på FM 103,1. Din sporre och motivation i vardagen.
Just så är det, och är det så att du lyssnar på livesändningen så är det måndag morgon nu, annars så är det någon av våra reprissändningar, eller du vet att du har hittat en mängd spännande saker på webben radio.coachtipset.se. Och är det så att du vill vara med här och diskutera det vi pratar om i dagens program så kan du ringa in på 031 335 12 51 och prata direkt med mig och Annika Dopping lite senare här, 031 335 12 51. Eller skicka en e-post till radio@coachtipset.se och du är med och diskuterar i programmet. Dagens program som kommer att handla om indianer, mediebrus, tillgänglighet, mänskliga möten, vår historia och vår framtid. Och inte minst om att ta ansvar, och dagens gäst är Annika Dopping. Ett indianskt ordspråk här till att börja med, för vi kommer att prata lite kring det lite senare här. Det finns inga resurslösa människor, bara resurslösa tillstånd. Och frågan är, vad är du själv i för tillstånd just nu? Är det ett måndagsmöte som hägrar? Är det ett måndagsmöte som har varit, som kanske har givit dig energi eller tagit dig energi från dig? Jag träffade en kvinna för några veckor sedan och hon sa så här att jag hade inte varit för måndagsmötena vi har på jobbet. Jag tror att du kan känna igen det som lyssnar nu. Hade inte varit för måndagsmötena på jobbet så hade jag haft en hisklig energi för helgen ger mig energi. Men sen kom jag till måndagsmötet och sen dog jag. Jag och Anders har inte haft några måndagsmöten här, men vi är ändå på G. Och när vi nu pratar om mänskligheten så fick jag från en engelsk vän för ett tag sedan en intressant kort historia där hon hade frågat sin 10-åriga son följande. Vilka 3 råd skulle du vilja ge till andra människor? Svaren från honom blev då 1. Kärlek och att bli älskad tillbaka. 2. Gilla den du är. Och 3. Svarade den här 10-åriga killen. Ge aldrig upp. Fortsätt framåt. Så min fundering till dig nu då här i Coachtipset Radio är, vilka råd skulle du, eller rättare sagt, vilka råd skulle dina barn ge? Fråga dem, eller överhuvudtaget, vilka råd skulle du vilja ge? Vi ger inga tips och råd här, vi ger dig inspiration, vi ger dig tankar. Så skulle du vilja ha mer, lite mer tankar kring, vad är det här med tillgänglighet? Måste vi vara så egofierade? Vad kan indianerna lära oss? Och vad är det här med att fatta beslut efter 7 generationers tänk? Och vem är Oren Lyons, indianhövding? Kanske du har hört talas om, men vem är han? Och vad har han lärt oss? Vad har han lärt Annika Dopping? Och vad kan du lära i dagens program? Häng med, vi är strax tillbaka. Du lyssnar på Coachtipset Radio och jag heter Kent Åkerman, och framförallt så vill du säkert lyssna på Annika Dopping som är dagens gäst. Annika Dopping har intervjuat personligheter som president Bill Clinton, kung Carl Gustav, drottning Silvia, Dalai Lama, Ingvar Kamprad samt inte minst den imponerande indianhövdingen Oren Lyons, som dessutom är amerikansk professor och representant för de nordamerikanska urinvånarna. Samt hon har också mött megacoachen och en av mina gurusar och favoriter, Anthony Robbins. Annika Dopping är välkänd för de flesta som lyssnar, säkerligen som journalist, programledare, har förflutet som reseledare, tv-producent, hon är författare, i botten sjukgymnast. Vi får fråga henne vad hon är i toppen i dagens program. Hon har varit programledare för en mängd olika program, bland annat Stålmannen och Törnrosa, Psykopaterna mitt ibland oss, Doppings styrkedroppar, Tre vise män, De vise indianerna. Ja, listan kan bli hur lång som helst, säkerligen ett 100-tal olika tv-program. Och säger själv så här: min ständiga nyfikenhet har gjort mig rik på erfarenhet och lett till oförglömliga, inspirerande möten med framstående ledare. Som kommunikatör så brinner jag för att dela med mig och inspirera vidare. Jag säger varmt och jättevälkommen till programmet, Annika.
Tack. Tack så mycket. Jätteroligt att få dela med mig.
Ja, underbart att ha det här. Pratglad, harmonisk, läser man om det. Pratglad, harmonisk och nyfiken sanningssökare.
Mm.
Vad är det? Sanningssökare, är det du drivs av, att hitta sanningen?
Ja, jag tycker att det finns många illusioner och mycket som behöver granskas. Jag lyssnar väldigt intensivt och jag är genuint intresserad av att se vad som finns bakom, och ifall det finns många parallella sanningar som olika människor i olika delar av världen och med olika erfarenheter kommer till. Och det tycker jag är otroligt tillfredsställande när man ser hur samma slutsats kommer. Man kommer till samma slutsats från helt olika håll. Mm. Det tycker jag ger en väldigt trygghet.
Finns det en enda sanning då?
Nej, inte i bemärkelsen som en sorts facit att det är så här. Men jag tror att det finns en sanning som är mycket större än våra liv på jorden. Som är mycket mer kontinuerlig i vad människan längtar efter. Vilken del vi utgör i skapelsen, och på den bogen så tror jag att det finns vissa principer som är eviga. Och sen har vi naturligtvis naturlagarna som är eviga. Och de försöker vi på olika sätt bemästra och kontrollera och styra över. Och det är väldigt förmätet när människan gör det. Mm. Där behöver vi inse att det är en evig sanning. De är bara, som just indianhövding Oren Lyons brukar säga, the law has no mercy, it's only the law. Lagen har liksom, det är ingen sån här ond domare eller någon barmhärtighet, utan det är lagen. Så här fungerar naturlagarna, och då gäller det att förstå att de människor som lever i samklang med det och som inser att om vi underordnar oss och samspelar med det som är evigt, då kommer vi att fungera.
Mm.
Men idag är vi ju en tid när väldigt många försöker sätta sig över, och tyvärr många fundamentalister, inte minst kristna, som anser att människan är nödvändig för naturen och är skapelsens krona och allt det här. Det är bedrövligt.
Och därmed har du också lagt plattformen för vårt program idag, för att jag hade tänkt att vi skulle surfa kring de här frågorna på lite olika sätt. Mm. Dels då indianerna, och du har själv varit nyligen uppe i New York State, vad jag förstår. Filmat lite nytt material, ska komma tillbaka till indianhövningen Oren Lyons och deras klokskap och hur ditt intresse för indianer och så vidare började och vad du säger idag om det. Egofiering tänkte vi skulle prata om också, det har du varit inne på redan då, att människan tror att vi är så fullkomliga och vi kan styra oss och ställa med allting, och givetvis också kring det här med miljö och vårt ansvar kring de bitarna. Vad kan var och en göra? Så att du har redan lagt...
Det tyckte du att vi skulle beta av.
Lätt och fort här på 45 minuter framåt.
Ja,
absolut.
Inga problem.
Eller hur? Mm-hmm. Det är ju så man gör i snuttifieringens tidsålder 2011, mm-hmm. eller hur? Å andra sidan så ställer vi inte bara tre frågor på 2 minuter sen tack för samtalet Annika, utan nu får vi möjlighet att fördjupa. Mm. Men jag tänkte gå tillbaka till, du var pionjär TV4, var med i starten där.
Mm.
Nu syns du inte jättemycket i TV, så är det ett medvetet val eller vill vara med på en annan arena?
Ja, jag vill gärna komma tillbaka nu. Jag känner att tiden är mogen, att jag har lärt mig väldigt mycket mer. Men det är också så att det kommer mycket mer nischade kommunikationsformer idag. Egentligen, min dröm, det vore att ha en egen kommunikationsplattform. Där man inte är beroende av att vissa sponsorer blir lyckliga eller att det finns någon sorts... Det är totalt oberoende, där man kan bara gå liksom mot jord som mänsklighetens ärenden och känna väldigt frihet och trygghet i det. Och sen kan det vara webb-tv, det kan vara videokonferenser, det kan vara seminarier, det kan vara alla möjliga sociala medier. Det finns väldigt mycket, men att äga den, det skulle vara bra. Men jag känner, eller rättare sagt, jag tror att det kommer att bli många kollapser av olika system omkring oss, ekonomiska och religiösa, nationella, olika former. Och då kommer vi att behöva väldigt mycket tröst och vägledning och ledarskap. Och då tror jag att jag skulle ha enormt mycket att erbjuda runt det. Så om det sen är kommersiell TV eller någon annan form, det vet jag inte nu. Men jag känner att det kommer att behövas mer än någonsin. Det känner jag mig trygg i.
Och du gör ju en del sånt idag. Som sagt, jag var inne på Holon här förut, som är en nya. Och där kör ju du en del webb-tv.
Just det, det är projektet. Jättespännande. Det är ett nyhetsbrev som också webbsänds vissa diskussioner om med hur man överför modern hjärnforskning till livskonst i arbetslivet. Och så för många, vi har ju en lite, kan jag tycka, övertro på forskningen, eftersom de är ju inte överens. Så vore det en sanning så skulle man vara överens. Men ändå är det väldigt tillfredsställande att kunna bevisa och använda PET-scan-kameror och använda kvantfysiska metoder, allt möjligt, för att faktiskt kunna förklara eller visa när man mediterar att oj, nu ökar teta-synkroniciteten eller vilka vågor som nu påverkas. Det är ju jättefascinerande, och ibland är det sunt förnuft som säger till exempel att i det Holon-nyhetsbrevet att om man erfar mycket glädje, mycket, mycket ljus, så skapar man mycket bättre. Jag menar, det är inte jättekonstigt, men det är ändå för många väl skönt att förstå.
Nej, det är ingen raketforskning
inte.
Så sett.
Nej, men ändå är det liksom, ja, det ökar förutsättningarna att sprida det här, att det är viktigt att ta det på allvar.
Du är med på många olika typer av konferenser, och det är miljökonferenser, det är politiska sammanhang, du är med i Almedalen varje år och är med som moderator och så vidare. Om man bara tar den senaste veckan, senaste veckorna, så vad är det för upptäckter, för sanningar, för perspektiv som du skulle säga, japp, det här var görspännande att få ta del av?
Jag tycker, nu ska jag tänka här, i onsdags morse så ledde jag en konferens om demens. Som ju accelererar enormt mycket beroende på att hela demografin ökar så att många blir äldre. Men också livsstilsutlöst demens av olika slag och Alzheimer inte minst då. Och då diskuterade vi en paneldiskussion vad det är att vara människa. Att vi kanske har en överbetoning av intellektet ibland. Medan det finns så många andra värden. De talade om att vid begravningar så kan dementa känna, åh vilket fint bröllop. De känner att det är en högtidlig ceremoni som slår an någon ton, men kan inte riktigt tolka det. Och där kanske vi har varit väldigt, väldigt begränsade i vår bild av vad är det att vara en människa. Det var jätteintressant input. Sen i torsdag så var jag hela dagen på slottet. Kungen och drottningen har startat något som heter World Child and Youth Forum. Där en plattform för att se till att fler lever efter FN:s barnkonvention och integrera det både vardag och i företag. Och själv ledde jag ett seminarium för Mentor som drottningarna instiftat, där företag tar ansvar för unga.
Och din son gjorde en
min
insats
son
också.
Gjorde
det måste du väl nämna förstås. För det var väl riktigt rysning här i veckan, kan jag tro.
Ja, det var fantastiskt. Alltså min 13-åriga son som faktiskt började hålla kärlekskurser när han var 8-9 år. Och jag jobbade mycket på Masesgårdens hälsohem. Och Hans pappa håller också föreläsningar, och då sa David, som han heter, att jag vill också hålla föreläsningar som ni, men vad skulle vara det viktigaste ämnet att hålla om? Ja, det finns ju bara en sak, det är kärlek. Mm. Och så började han hålla kurser om kärlek och var väldigt trygg och bekväm i det här. Och så fick han, Skandia fick höra talas om honom och spelade in en DVD om barns självkänsla, där han förklarar att man måste lyssna på hjärteduvan i sitt inre, för den vet vad som är sant, även om huvudet kan lura en och det yttre kan lura en. Och var väldigt i sig själv. Mm. Och då tyckte de att, varför kan, är det nu ett forum för barn, så är det väl rimligt att det inte bara är ställföreträdare som talar om barn, utan att man släpper fram barn. Och så höll han ett tal i talarstolen för 500 personer i hela kungafamiljen utom Carl Philip.
Och det handlar om barns rättigheter.
Barns rättigheter, och på sitt sätt. Och det var, det var fantastiskt, måste jag säga. Det var väldigt många som frågade, var hittar ni honom? Och hur många gånger har han gjort det här? Ja, det är första gången han är moderator. Det var ju ingen mjukstart direkt. Mm. Och så frågade den Beata Wickbom, som var fantastiska vuxna moderatorn vid hans sida. Så frågade hon honom, men vad tror du beror på att vi vuxna som alla har varit barn, att vi glömmer bort det här? Att vi helt tappar barnets perspektiv. Och då tittar David på henne och säger, ja, jag tror att vuxna stressar så mycket i jobbet och hemma att de glömmer att lyssna på hjärtat. För hjärtat vet vad som är barnets bästa. Mm. Och då drog de lite efter andan. Så att det var jätteroligt. Men det som också var spännande var att förstå att det har hänt så otroligt mycket i företagens samhällsansvar. Det som kallas för CSR, Corporate Social Responsibility, som vissa avfärdade som någon liten trend och lite gullig, pikant profilfråga. Men där idag inte bara är så att unga personer som söker anställning, de frågar inte bara vilket är ert samhällsansvar, utan hur får jag delta i det här? Det är inte bara att betala pengar, utan på vilket sätt kommer det här att påverka och skapa mening i mitt liv?
Och vi kan komma tillbaka till den frågan, för att det här med policydokument och corporate social responsibility och så vidare är ju, precis som du säger, då en stor fråga. Har varit mycket ord på papper, men frågan är, vad är vi någonstans idag? Kan vi pausa den lite och komma tillbaka till den frågan?
Absolut, ja, jag bara rasslar på det och säger att redan så körde jag sen en hel dag om hur hormonstörande miljögifter påverkar mäns fertilitet med Naturskyddsföreningen. Mm-hmm. Rädda mannen heter den kampanjen. Och det var ju med nya insikter där också. Och spöklikt som, alltså där ser man verkligen baksidan av företagsvärlden. Mm. Där man bara förgiftar. Så att det är ju, alltså att det är väldigt allmänbildande att vara moderator i så många olika sammanhang. För man ser vilka frågor som är parallella, vad som lyfts upp. Sen ska jag nu leda i Västerås grön IT tisdag och onsdag. Det är helt olika ämnen. Men jag ser till att hitta röda trådar i allting. Mm.
Du är någon som hjälper oss att samla upp all den klokskap, för att det blir mer och mer tillgängligt också på olika sätt. Jag fick ju reda på nu Lasse Brandeby som gick bort igår här. Ja. Det fick jag reda på via Facebook, inte via nyhetsmedierna. Nej. Vilket innebär att var och en av oss som finns här och som är uppkopplad blir ju en del i att föra budskapen vidare.
Ja.
Och sen vad är sant och inte sant, men det blir ju fler journalister liksom ute som twittrar och facebookar och så vidare. Ja, intressant, spännande.
Det finns också de som säger att det finns en fara, även om det finns massor med vinster och man kan skapa medvetenhet och mobilisera rörelser på många olika sätt, så finns det också vissa som säger att den kraft vi använde att vara entreprenöriella och skapa och driva projekt för att den liksom blir lite utspädd med att man bränner väldigt mycket krut på att bara prata ibland om trivialiteter och inte skapar så mycket. Mm. Så att man måste ha kritiskt öga där också. Mm.
Men samtidigt, Annika, du då som möts utav och behöver då läsa på inför så många olika ämnen och så vidare. Den här gamla klokskapen, ju mer jag kan, ju mindre inser jag att jag vet. Mm. Alltså, hur hanterar du själv den? Alltså i sanningssökeriet som vi var inne på förut. För att jag känner ju också i det här programmet som jag har nu, det styr jag ju helt och fullt själv. Du frågar mig innan, vilka är det de här frågorna vi ska ha nu? Ja, det får vi se när vi kör igång programmet liksom. För att det som är spännande, det fördjupar vi. För det är ingen annan som säger att nu ska du ha reklam eller du måste prata om det därför att och så vidare. Alltså hur hanterar du den här? Ju mer du vet, desto mindre kanske du inser att man egentligen vet. Eller, hur tänker du?
Ja, jag har en väldig ödmjukhet inför fackkunskap och jag gör aldrig anspråk på att vara sakkunnig på olika ämnen, men dels lär man sig vilka frågeställningar som brukar vara problemen, vad det är som brukar vara hinder. Det finns gemensamma mönster. Men sen så ser jag, tänker med viss tillfredsställelse på att just Chief Oren Lyons sa att han har nog aldrig träffat någon som har en sån extrem vidvinkel som jag. Jag kan se sammanhang mellan till synes helt skilda företeelser som verkar verkligen ljusår ifrån varann. Så ser jag vad som hänger ihop och vilka mönster. Och det är en gåva jag har. Att kunna gå från mikro till makro och se, eller från horisont till horisont och se vad som förenar och sådana mönster. Och då känner jag, då blir man bara, på det sättet blir man ju mer och mer, erfarenheten berikar väldigt mycket. Sen när det gäller liksom enskilda fackkunskaper, det är en helt annan sak. Men att kunna se mönster och se vad som är relevant, speciellt nu när jag tycker att våra ledare är så kortsynta och förvirrade och verkligen inte vet vad vi ska göra, då är det där långa perspektivet. Och där har jag lärt mig otroligt mycket av att lyssna på Oren Lyons som säger att det är den sortens ledare som de väljer, det ordet som de har för ledare, det är inte den som har störst makt i en hierarki. Det finns inga sådana paralleller. Nej. Utan den ordagranna översättningen, ordalydelsen, är den som har lång vision. Den som förmår att visualisera ofödda generationers ansikten i marken och handla på deras vägnar.
Spännande och intressant. Vi ska fördjupa det här. För att jag behöver bara trycka på knappen,
ja, Annika,
så kan du köra igång. Och nu förstår jag varför man säger då pratglad, harmonisk och nyfiken sanningssökare, eller hur? Historien upprepar sig helt enkelt. Vi funderar lite vidare på det, så vi är strax tillbaka här igen.
Coachtipset med Kent Åkerman.
Det är alldeles rätt, och framförallt så har vi sanningssökaren, journalisten, tv-producenten, författaren, moderatorn, för detta sjukgymnasten med mera, Annika Dopping, med oss. Du är sjukgymnast i botten, Annika. Vad är du i toppen egentligen då? Är det sanningssökeriet? Är det det som driver dig, som är din passion, som får dig att vakna och gå upp på morgonen? Är det så?
Ja, jag är ju kommunikatör, brukar jag säga nu också. Att jag tycker det är så, det är inte envägskommunikation som är eller information som är intressant, utan mötet där man bryter åsikter och växer och lyfter varandra med det. Det är det jag gör som när jag är moderator på en konferens, att försöka vara den bryggan mellan publiken och scenen, som gör att man känner att man är med på någonting spännande där man är. Jag är jätteintresserad av att man känner sig delaktig, att man får vara med på en spännande resa med viktiga möten. Så att, men jag kan se, jag har en tvillingbror, Staffan, som också är journalist, och han är också sanningssökare. Så vi har någonting att vi letar efter, det båda två, att det finns en passion i det och en glädje att hitta de här pärlorna. Jag tycker det är så mycket yta och det är så mycket som förvränger oss från det som är sant och genuint.
Två funderingar där då. Vi pratade ju förut då, alltså lite indianer, vi kommer med fördjupa det lite mer. Det här med, alltså, du har en bror som är journalist också, och du har en syster också, va? Som,
nej, hon är en
eller vad blir det då?
Svägerska blir det, precis. Svägerska,
just det, för ni har skrivit en bok ihop bland annat, va? Och frågan är då, och så din son nu som hade ett bejublat framträdande nu på World Child and Youth Forum här. Ligger sånt i generna, eller?
Ja, alltså, det tror jag. Jag har vuxit upp med två väldigt, väldigt intresserade och nyfikna och levande föräldrar. Min mor lever fortfarande i högsta grad och läser med samma hunger och intresse artiklar och förstår samma och delar med sig. Titta på det här kommer du tycka är spännande, till olika personer omkring henne. Så det finns en längtan efter att förstå, en längtan efter att se och lära och utveckla sig. Och stagnation är inte min kopp te, kan jag säga. Jag tycker att... att, och jag tycker det är underbart att det finns många människor som är helt nöjda med det som det är. Jag tycker det är jättepositivt och en himla tur. Men för mig är det en väldig längtan att gå vidare och förstå mer. Och jag använder inte så mycket intellektet när jag känner vad jag uppfattar som sanning, utan då är det på cellnivå. När jag möter en mästare eller en klok person, så känner jag i kroppen att det här är this makes sense, det här stämmer, det här kommer att hjälpa många människor. Jag har en sorts radar inbyggd på det. Sen går jag säkert också på bluffar, men jag tycker jag har utvecklat en bra talang för att hitta kvalitet där. Och det tror jag är sannings den här raden som längtar. Och när jag hittar någon som verkligen har något som kan hjälpa andra människor, då kliar det i fingrarna att få dela med mig till så många som möjligt.
Och du har ju träffat många, många kloka människor, i alla fall de som vi generellt då säger är kloka. Ingvar Kamprad på sitt sätt, Dalai Lama, Oren Lyons, Anthony Robbins och så vidare. Har det varit lite rysningar och du har känt känslan när du har mött de här? Du har säkert mött en mängd andra också på olika sammanhang. Vem har satt störst intryck på dig?
Ja, det är Oren Lyons. Alltså därför att det finns en sån total insikt om vad det är som, där människan kan gå vilse och vad som håller oss ifrån det. Till exempel bara den insikten om att det finns två väldigt starka mänskliga drivkrafter som, om man inte bygger ett samhälle som håller dem i schack, kommer att ta över och föröda. Det har de vetat i 1000 år, och de två är girighet och avundsjuka. Och det som, om man låter det bli för stor ojämlikhet i en befolkning, då kommer de här att få näring. Och det förklarar så mycket av det man ser. Och det, hur gör man? Man håller ceremonier där man tackar för det man har. Man har en vision framåt, men man tackar för det man har för att hålla sitt center, sitt andliga center, hålla sin mittpunkt och kunna navigera rätt. Det är väldigt mycket sånt som ger svar på det vi letar efter.
Nu bryter Anders in med lite...
Ja, det får han.
Härlig...
Jag tror att köra lite indianmusik här, va, kände vi.
Mycket passande.
Får känslan. Lite kort bara då från min sida. Oren Lyons, indianhövding, är en av dem som du har lärt känna då, Annika, genom tv-filmen De vis indianerna, så som jag har läst i alla fall. Du ingår också numera hans råd, vad jag förstår, Wisdom Pathfinder. Och det är ganska spännande. Oren Lyons kallar sig då för Fate Keeper. Men du har ju träffat honom så många gånger, och det är den som du nämner utav alla de här namnen. Dels de jag nämnde och alla som du har träffat, så är det honom du nämner. Vad är det som gör att han är så fascinerande? Och deras syn, du har ju redan varit inne på lite olika saker väldigt kort här, men vad är det som gör att indianernas syn på livet och deras livsvisdom och Oren Lyons kanske speciellt då är så intressant?
Ja, därför att de fick sina instruktioner, som de kallar det. De fick ett ledarskap, de fick en rättesnören att hålla sig efter som stabiliserar, harmoniserar, skapar lycka. Man ska också njuta av livet, det är en av instruktionerna. Kvinnan och mannen har lika stor makt eller inflytande, inte samma roller. Och det kan vi tycka väldigt mycket, som tycker att det vackraste av allt är när alla är lika. Istället för jämlika tycker jag att vi liksom blandar ihop det. Men när man förklarar då hur man ser om varandra och hur ledarens roll att ha större ansvar, att tänka längre, och en som själv vill bli ledare skulle vara totalt diskvalificerad på en gång, som säger jag är bäst och leder det här partiet, är helt ute.
För det är inte jag själv som bestämmer det.
Nej, utan det är folket som ser dina kvaliteter och som vill följa dig. Och det finns massa sådana saker som jag tycker sätter precis fingret på där vi går vilse. Och hur viktigt det är att påminna sig om igen. Vi glömmer bort, och jag menar, det har ju massor med indianer blivit också. De har blivit offer för droger och alkohol. Det är de här traditionella som håller kvar vid det här. Och man blir oerhört tagen när vi till exempel var med nu i New York State på en soluppgångsceremoni med Mohawk, som är väldigt, som inte vita brukar få, eller någon icke-indianer överhuvudtaget. Och då kommer vilda fåglar och sätter sig på indianhövdingarna. Och det händer alltid när de gör de här ceremonierna. Det är som de tonar in med någonting mycket större. Och det, man känner verkligen att de brukar säga att fisk är inte... resurser som vi kan mäta i BNP, utan det är vår släkt. Vi hänger alla ihop, alla är beroende av varandra. Och när de beskriver hur mod tackar för att moder jord ger nurses, alltså att hon ammar oss, att hon ger oss mat allihopa och har helt andra perspektiv än allt det vi talar om. Mm. Det är något som griper så djupt in i cellerna så att man får kontakt med någonting som vi inte har i det moderna samhället. Så kan många tycka att det är romantiskt. Jag kan se med de ögonen. Men när vi ser hur det nuvarande systemet är på väg rätt in i väggen, då känner man att det var opraktiskt. Nu har vi något som är 1000 år gammalt och som faktiskt fungerar genom svårigheter. Det finns inga som har blivit så utsatta för förföljelser och förgiftningar och smittspridningar och svek och mord och slakt som indianerna. Det är gigantiskt. Ja. Och då har det här burit dem igenom. Och humorn till exempel, den är jätteviktig som en överlevnadsfaktor. Mm. Och alltså, det finns så mycket visdom. Så jag vet att en del slår vad om hur länge det dröjer innan jag citerar någon indian i en moderator. Men jag tycker det därför att det finns så mycket visdom att hämta. Vi behöver inte uppfinna alla hjul.
Men trots den här visdomen och så vidare, så släpps ju inte det fram på det sättet som den kanske borde göras i den världen vi lever i nu och det näringslivet vi lever i nu. I ledarskap, alltså det går fortare och där är det starkast och det är kortsiktighet som du belyste förut och så vidare. Alltså hur kommer det sig då? Är de för få eller känns det fortfarande som att det här är flum, konstigt? Så?
Nej, jag tror att det bland annat är därför att vi har låtit just de här två drivkrafterna, girighet och avund, få så otroligt mycket näring. Och tror att det är svaret på alla våra drömmar. Och då när man matar de monstren, då blir de väldigt mäktiga. Och då glömmer vi bort det här andra. Även fast vi egentligen letar efter den tillfredsställelse man kan få där, så har vi gått vilse. Mm. Och det är så obekvämt och tråkigt tycker vi att höra någon som säger att evig tillväxt är inte svaret på våra mänskliga behov. Det är ett väldigt impopulärt uttalande. Mm. Och det är väldigt lätt att avfärda sånt här som romantiskt stenåldersdravel. Mm. Men jag känner mig otroligt trygg i att det här är principer som skulle, om vi hade den här sortens ledarskap. Bland annat är det så att de alltid låter kvinnorna välja ledarna, för att de säger att vi män tenderar att välja den starkaste krigaren och då får vi militära sinnen. Och vi vill inte ha sådana ledare. Men kvinnorna ser helt andra kvaliteter. De ser diplomati, humor, intelligens, omtanke, helhetssyn, värme, empati. Och de identifierar tidigt vilka som har de kvaliteterna och så odlar man dem. Mm. Att tänka så runt ledarskap. För jag är väldigt engagerad i ledarskap nu och vill göra filmer om forskningsresultat, vad vi vet om vad som faktiskt är framgångsrikt. Och det är jättesvårt att få bra chefer, så det är så viktigt att få det här. Och då känns det underbart att kunna använda sig av den djupa erfarenhet som finns där.
Jim Collins, Good to Great-killen, har ju kommit med en ny bok nu. Jag vet inte om du har sett den.
Nej, det har jag inte.
Där har han ju tittat just på framgångsrika företagande i konjunkturnedgångar och så vidare. Vad är det som lyfter fram då, vad är det som gör att de överlever, de framgångsrika? Och det är alltså väldigt intressanta grejer. Nu har jag inte läst hela boken ännu då, men bland annat det här att vi är så snabba på att fatta beslut. När det går neråt så ska man snabbt fatta ett beslut. Men han säger där då att vi har tittat på detta nu, och de företag som har överlevt bäst, det är de som har vilat lite på hanen, lyft lite och tittat och fått en mer helhetssyn på det, bland annat då. Så den tror jag klart är intressant. Men sen frågan om hur mycket genomslag en författare får i sina böcker och så vidare.
Men beslutsfattande är otroligt intressant tycker jag. För att där finns det en övertro till att vi just ska vara snabba. Och vi ska leverera beslut även om vi är stressade. Och då har vi inte tillgång överhuvudtaget till vårt klokaste tänkande. Jag intervjuade nu en ung indian, Ruth Chatnet, som sa att en väldigt värdefull riktning en äldre hade givit honom, det var att när det är ett beslut som ska fattas, att våga försätta sig i the I don't know state, som man kallar det. Att vara i tillstånd att jag vet inte, för om du har en förutfattad mening om att så här bör det vara, då har du redan begränsat alla nya, kloka, fantasifulla, ooriginella lösningar. Så att liksom tänka, jag vet inte hur jag ska göra det. Våga vara i det tillståndet, i den kanske orädslan det innebär.
Men det är väl inte vanligt? Nej, eller hur? Nej. För att man, japp, men så här är det, nu kom, jaha, men ja. Nu kom ju konjunkturen, nu gick det ner 2 år, ja. Det tog inte 7 år, oj då. Nej, men så är det nu, nu är, och så fattar man snabba beslut. Alltså,
och sova på saken, bara det som säkert de här företagen gjorde, de andra, att inte förhasta sig. Va? Att,
absolut.
Det är väldigt, väldigt viktigt, och jag tror att nu också fatta då beslut, när de säger att man ska fatta beslut i indianerna i den sjunde generationens namn, det som kommer att påverka 7 generationer framåt, det är därför att om, även när vi säger det ska bli bra för våra barnbarn, så finns det en egoistisk förmodligen tendens till exploaterande sida i det, att tänka det som jag kan överblicka.
Just det.
Medan om man gör det, om man tar det ansvaret att man tänker 7 generationer framåt, då är det inte för att jag känner direkt att det är mina ättlingar, utan därför att jag har en mycket, mycket visare och ansvarsfullare hållning. Och det är ljusår från vad de ledare som vill ta plats nu, hur de beter sig.
Och det är det man menar med 7 generationer. Så att du tappar självperspektivet, du kan inte vara med. För jag menar, en geologisk tidsålder är 200 000 år.
Ja.
En människas tidsålder, jag menar, det kanske räknas från 80 till 100 år någonstans.
Ja.
Och så ska vi prata 7 generationer, kanske vi är 500-600 år eller något sånt framåt. Eller 500 år eller något sånt.
Ja, ja, visst. Ja. Ja. Och då har man tappat det. För det här med våra barnbarn, det är vackert så. Det är många som fortfarande bara har kvartalsbokslut för ögonen.
Ja, det är för många, va?
Ja, så att det är mycket bättre med barnbarn, men det är fortfarande egoistiskt.
Mm.
Så jag är väldigt imponerad av den filosofin.
Och du nämnde förut också, vi släpper det ett ögonblick där. Du nämnde då diplomati, omtanke, indianernas tänk kring det. Om vi ska lyfta fram någon ledare som du ser eller har träffat eller som du märker i världen eller i Sverige som är duktig på det här med diplomati, omtanke och se kanske med känslan, sova på saken och så vidare. Skulle du vilja lyfta fram någon där? Eller ska vi modellera fram någon egen?
Förra veckan intervjuade jag Jan Eliasson på en konferens som Unionen hade. Och det var väldigt intressant att då är det en forskare som har kartlagt hans framgångar i olika aspekter i de konflikter han har varit medlare i. Och som han själv inte hade sett systemet i, men som då blev kartlagt av den här forskaren i Uppsala.
Jag
inte minst namn på just nu. Och det var väldigt fascinerande att ta del av de olika aspekter, hur det var, som också kändes väldigt relevanta för oss att förstå generellt. Till exempel att på allvar intressera sig för andras kulturer. Det är helt nödvändigt i diplomati.
Mm.
Och han berättade om olika exempel där det var hela nyckeln. Att bli seriöst intresserad av lokal matttillverkning och verkligen bry sig om det på riktigt istället för att komma med en västerländsk idé om att vi ska skipa fred mellan er. Och överhuvudtaget hur man använder språket, hur man förstår nyansernas betydelse och många sådana nycklar. Det var det som närmast kom upp. Sen var ju Obama i början fantastisk på det här och att väcka. Men jag måste säga att Jens Stoltenberg var ju enastående, tycker jag, i kris. Så det är ändå
Utöja tänker du nu i färskt minne, eller?
Vad säger du?
Är det Utöja du tänker på i färskt minne?
Ja, precis. Mm. Alltså hur han lyckades att inte, motsatsen till George W. Bush som sa we're gonna smoke them out of their holes och skulle liksom bara blod och tand för tand och hämnd, så lyckades Stoltenberg vända allt det här till låt oss ta hand om våra nära, låt oss vara omtänksamma och kärleksfulla istället för att söka hämnd. Så fantastiskt ledarskap, tycker jag. Det är väldigt, väldigt imponerande. Och han hade ju tydligen varit en ganska grå byråkrat och inte alls blommat upp i den här förmågan förrän i krisen. Och det är ju liksom i nöden som man visar sig väldigt mycket också vad man har med där.
Ja, men är det inte så? Alltså, att vara chef, ledare, om vi nu håller kvar lite i affärslivet där ett tag. Alltså att vara duktig ledare eller även politisk ledare i framgång, uppgång när det går bra. Så är det väl fler som klarar av det. Och men det är ju nedgången när det är krisar eller när man då behöver visa kanske känslor och samla folket, samla gänget. Det är väl då som det utkristalliseras.
Absolut. Och det är väldigt många som inte har den förmågan. Och det kan vara den man minst anar som står som en klippa och bara stödjer och bär och lyfter och gör allt. Medan den man hade förväntat sig bara blir livrädd och springer därifrån. Så ibland är det svårt att förutse det. Och där jag har havande med väldigt många stora kommunikationsidéer. Och en av dem är just att ha en beredskap, en krisberedskap som vi är jättedåliga på i Sverige, för att vi har inte haft krig på 200 år och vi har inte haft naturkatastrofer värda namnet. Vi är inte vana vid att resa oss i sådana situationer, men det kan hända. Bara det är liksom ett parallell vulkanaska och terror och någon förgiftning och datatele-el och vad det nu kan hända, så kommer vi vara extremt utsatta och sårbara. Och att då förbereda för det brinner jag väldigt mycket för, att hitta någon som förstår det. För jag har bland annat jobbat med SOS Alarm i många år och lärt mig hur illa rustade vi är, hur ojämnt det är i Sverige, men också hur sårbara vi är om det händer något allvarligt. Och då önskar jag att vi kunde få fram de ledare och den trygghet och den kompetens som gör att man vet vad ska vi göra när åskan går. Mm. Hur ska vi se till att vara självförsörjande, att hjälpa varann, att stötta. Det finns jättemycket kunskap där som skulle behöva förmedlas. Men det gäller att hitta någon som tycker sig äga frågan och känna att det här är vårt företag som ska bidra till det. För det finns, annars väcker man väl med rädsla, så kommer det mest primitiva, aggressiva, destruktiva fram med människor. Men har man den tryggheten, vi vet vad vi ska göra, då kan omtanken om varandra bli vägledande istället.
Mm. Jag tänkte att vi ska komma tillbaka till det, för nu är vi inne på det området hållbarhet i alla former, som du själv säger, som du brinner för. Och någonstans är det vi pratade om tidigare här då. Jag brukar säga, när jag pratar kommunikation, framgångsrik kommunikation handlar egentligen om den här enkla meningen. Sen får man jobba på det. Först förstå innan du gör dig förstådd. Alltså, vad har vi den andras perspektiv någonstans? Var kommer de ifrån? Hur ser de på livet just nu? Vad är deras verklighet?
Mm.
Men frågan är, innan vi släpper då ledare här, Percy Barnevik idag, han har ju sagt då, han jobbar med hand in hand och så vidare. Han sa att om jag, sen kan man tycka vad man vill om de pengarna han fick och så vidare på sin tid då, men om jag då hade sagt, jag inte sagt nej till dem, och vad mycket gott jag inte kunnat gjort liksom med dem, den miljarden eller vad nu var.
Mm.
Han har ju vaknat upp och gör så mycket goda grejer nu. Jag säger inte att han inte gjorde goda grejer förut, han ledde ABB och så vidare då. Någonstans krävs det en kris för att människan ska vakna upp?
Mm. Bra fråga. Det är väldigt gynnsamt i alla fall. Jag vet inte, Tommy Hellsten, en finsk teolog, han brukar säga att vi förändras inte förrän det är allt för smärtsamt att vägra förändras. Men jag tror också att det man kommer fram till efter att ha kanske trott att det är genom att ackumulera saker till sig själv som kommer att ge det totala tillfredsställelsen, det är när man inser att det är genom att bidra och ge till andra som vi får fulfillment. Man säger skillnaden på fulfillment och achievement, det blir lite engelsk-svenskt här. Men skillnaden på att liksom bli förverkligad eller till freds, då måste man växa som människa och bidra till andra. Åstadkomma och skapa saker, det kan vara tillfredsställande på egots nivå, men inte på det djupa mänskliga själsliga sättet. Och det tror jag är väldigt sorgligt på ett sätt, att vi har en sån övertro till att staten löser allting, därför att det har gjort att vi har lite glömt bort tillfredsställelsen i att få ge och bidra. I Norge säger man att man får sitt värde av att man har något att ge till andra människor. Och om man inte uppfattar det så här, det där är inte mitt bord och det är inte mitt problem, då missar man en stor del av att få den där högsta tillfredsställelsen som människa, tror jag.
Det är något som Anthony Robbins pratar om också. De grundläggande behoven vi har behov av tryggheten, vi har behov av variationen, vi har behov av att vara någon, vi har behov av att vara någon och åstadkomma saker, och sen att vara älskad. Men sen så pratar de om två till, och det är ju att växa som människor och att bidra.
Exakt.
Men de fyra första, de behöver vara grundläggande först.
Ja, men vissa fastnar där och går aldrig vidare till de två sista. Och då ser man den här paniken i ögonen. Man ser en miljardär som säger, ja, bara jag får en miljard så ska jag börja ge. Och sen, nej, 2 miljarder, tre, då ska jag börja. Och där rädslan bara ökar med ju mer man har. Man gör sig bara mer sårbar. Och då kommer aldrig den tillfredsställelsen. Där har de i Amerika en helt annan känsla av att jag har fått vunnit mycket här genom samhället. Nu är min tur att ge tillbaka. Att det finns en sån ömsesidighet.
Mm.
Och den, men på ett sätt kan man säga att det här som vi var inne på i början med företagens samhällsansvar. Där finns det ju en ny form som går ut på i alla fall. Att man tänker, vad kan vi bidra med? Och att det skapar djup mening.
Mm. Vi är tillbaka i girigheten och avundet här. Mm. Jag tänkte, CSR nämnde jag lite kort. Alltså miljömedvetenheten och överhuvudtaget då, corporate social responsibility som det så fint heter. Då. Det är mycket ord ibland tycker jag och lite action. Hur ser du på detta egentligen?
Absolut, alltså det gäller verkligen att agera. Och nu just på slottet i torsdags när det var företag som visade hur de går i förväg. Nu är det här inte reklamradio, men det var väldigt roligt att höra dem som...
Du får
som...
gärna säga namn på positiva företag och människor.
Ja, Accenture till exempel. Accenture är ett stort företag. Jag blev väldigt imponerad av deras vd som beskrev hur att det här är liksom... Det är top of the mind, de som ska anställa, det är viktigast av allt, att vad kan jag få göra som är meningsfullt. JM som arbetar då med mentor och får unga killar som har gått vilse i skolan eller inte vill gå i skolan överhuvudtaget och kanske är på väg både åt våld och droger att hitta tillbaks och få utbildning och göra och manifestera sig i byggprojekt eller SCB som också var och berättade. Det var väldigt glädjande att höra att det har hänt hemskt mycket i att man förstår att det är så man bygger, när man bygger samhällen. Mm. Det är det som ger tillfredsställelse. Sen kan jag tycka att det är ett fantastiskt system som till exempel då mina kära indianer har med två parallella longhouses, långhus som de hade och som vi också haft i vår vikingatradition. Där man vet att i den ena, om det händer något i den ena, de stammar som bor i ena långhuset, eller det händer alltid någonting, det är skilsmässor och olyckor och sjukdomar och ekonomiska problem och så, då finns det redan förberett att de i den andra långhuset kommer att bistå, de kommer att hjälpa barnen, de kommer att ordna mat, de kommer att trösta, de kommer att stötta. Det man har tänkt ut i förväg för att bygga the web of life, livets väv. Mm. Och då vet man nästa gång är det vår tur. Det här är inget som uppstår i krisen, utan vi har en beredskap, vi vet vad vi ska göra och vi kommer att ta hand om varandra. Sen om det är företag, civilsamhället, ideella organisationer, företag, det är viktigt att alla samarbetar och det blir en otrolig kraft när man gör det, men då måste man ha starka visioner. Det är väldigt viktigt att det finns en tydliga ledare som målar vad är och som ger mening åt det här, som ger märgen och som inte bara talar till intellektet utan som till hela människan och känner jag kan vara med och bidra till det här. Och det tror jag att vi behöver många fler sådana ledare. Det är så ont om de här offentliga samtalen. Som jag är väldigt sugen på att göra mer tv-program.
Ja, absolut. Och jag är så jättesugen på att fördjupa här. Vi kan spela in detta så blir det ju en härlig dialog-diskussionsbok direkt här, tycker jag. Vi pratar då, vi slipper kortsiktighet. Vi behöver bli mer långsiktiga, titta mer helheten och lyssna på varandra. Öka förståelse för kulturer först. För då når vi nog närmare varandra kommunikativt, fredsmässigt och allt vad det kan vara. Mm. Om vi bara släpper det ett ögonblick, för vi ser ju att Facebook exempelvis eller överhuvudtaget den öppningen som har blivit med internet och så vidare har ju gjort att stora ledare eller de som vi tyckte var stora ledare eller de som vi bara accepterat har ju trillat av pinnbord här och där världen över den senaste tiden. Tror du att det är Facebook, Twitter och alltså inte massmedia men massans media om man säger så, har gjort det?
Ja, det tror jag absolut. Jag tror inte att det hade gått att mobilisera på det här sättet. Mm. Och det är ju skräckinjagande för de här tyrannerna att förstå att det finns sån här makt i gräsrötter. Mm. Jag tänker på när för 2 år sedan var jag intervjuade Dalai Lama i Delhi och då var finanskrisen fortfarande väldigt aktuell och då sa han att han gjorde inte anspråk på att vara experter, men han sa att det jag förstår är ett skäl till att det hände. Det är girighet, det är spekulationer utan kunskap, man har inte gjort sin hemläxa och förstått gjort risk- och konsekvensanalyser och det är brist på transparens. Och transparens är ju ett sånt nyckelord just nu som jag tror, det finns många olika som påstår att vi lever i en tid där man ska tvätta rent byken. Allt ska upp till ytan. Alla förhållanden, idéer, principer, företag ska testas. Och antingen så så en sorts stresstest. Antingen så klarar de inte det utan bryter, eller också blir de starkare än någonsin. Och jag tycker det är ett sympatiskt sätt att fundera på det här. Mm. Nu i transparensens tecken så ska vi alla genomgå det här. Låta det vi står för. Och vår... Jag är också väldigt öppen för att man ska ompröva de relationer man har omkring sig. Våga fundera över om det bringar ut det bästa i en, om man vill varandras bästa, om man verkligen
lyfter
känner...
Lyfter de dig eller sänker de dig? De har runt omkring.
Och inte att man ska vara någon sorts lite slängmänniska, men att man ska våga se, att våga välja det som bär och som lyfter och som bär frukt också. Och då är det, och då blir det inte så skrämmande när relationer eller idéer eller system kollapsar och bryter, utan man förstår att de här tålde inte stresstesten. De höll inte, och det som ska vara nu, det ska vara starkare. Det ska tåla och granskas och vara transparent och synas. Det ska inte kunna hända en Facebook-epidemi som liksom sänker det, utan tvärtom. Jag tycker det finns något väldigt stärkande i det.
Och samtidigt då, vi går på vår avrundning här nu, samtidigt i det här fallet så har vi ju politiker som faller för ingenting. Så frågan är, vem vågar bli ledare framöver när man då inte kan göra någonting utan att då massmedia eller alla är på en liksom för minsta möjliga?
Det är ett jätteproblem tycker jag. Det blir inte de här starka visionära som... Jag tror säkert att man har passerat gränsen några gånger om man verkligen ska flyga fritt, då kan man inte bara hålla sig i en liten säkerhetsmarginal och tro att man kan vara den här karismatiska ledaren, utan jag tycker vi det är för hårda domar, och massmedia gör ju sig till domar, eller rättare sagt har inte gjort risk- och konsekvensanalys. Vad innebär det här? Vilka människor vågar ta den här risken att bli granskade? Mm. Och de som tål det, är det de vi vill ha som ledare?
Absolut.
Så att det är en jätte... Ledarskap kommer att vara viktigare än någonsin, och jag kommer att viga mycket av min tid åt att sprida principer om och kunskap om det, för att vattna de som är bra. Och det är ju jättesvårt, för unga människor tycker ofta att det är inte värt det, jobbet är inte värt det, med det. Jag vill ha ett liv, jag vill inte vara chef. Mm. Och vi är jätteberoende av bra ledare.
Absolut. Om vi ska avrunda vår spännande samtal här, Annika, för att en timme springer iväg väldigt fort, som vi sa inledningsvis. Oj, ska vi kunna täcka allt det här? Men vi har täckt, i alla fall väckt upp lite tankar hos de som lyssnar där ute kring indianernas klokskap. Och den som vill söka mer där, vad söker man då kring i huvud taget? Alltså klokskapen kring det här med CSR och mänskliga möten och sånt. Har du några schyssta boktips och sånt, eller ska vi hänvisa till din blogg kanske?
Ja, den är totalt uttömmande. inte som jag kan spotta ur mig sådär på sekunden som jag känner just nu, men jag läste talen från Chief Seattle, gamla Chief Seattle som ofta citeras. Nu köpte jag en sån skrift när jag var över i USA. Mm. Alltså det är enastående, både retorik och filosofi och visdom. Det finns rätt mycket tror jag i de gamla böckerna som... Vi behöver inte bara leta efter nya. Alltså det finns såna, har de hållit länge och fortfarande uppskattas, då är det i sig ett bevis på att det är evigare principer än många av dagsländerna.
Och det tror jag också att du kommer att göra också. Jag ser fram emot redan nu vad du kommer att ta dig an framöver, Annika. För att all den klokskap som vi får ta del av den här stunden har varit helt enormt bra och intressant och spännande. Så att det känns som det är minst en timme till. Tillsammans. Vi fortsätter väl här när vi stänger av lyssnarna, så fortsätter vi en timme till, så sänder vi det nästa vecka. Eller hur?
Tack, Kent. Det har varit jättegott att få dela med sig.
Jättestort tack, Annika, för att du var med oss. Tack snälla.
Tack, hej.
Och du som har lyssnat på Annika Dopping som varit medverkat här i Coachtipset Radio. Jag heter Kent Åkerman och jag finns i din eter en gång i veckan live tillsammans med Anders Hansson. Och vill du lyssna mer så går du in på radio.coachtipset.se. Gör så nu att du njuter veckan och tar hand om dig själv. Tack så mycket.
Tack för idag. Hej.